Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Vad är det här för öl du har tagit med?
Men det är bara för att få lite feeling, eller?
Ja, men det var jättehärligt. Jag har ju haft världens stressigaste morgon och bara... Liksom, det här är en dröm att komma hit.
Ja, men för fan.
Det jag kan göra är att han häller upp en öl och därför han säger att det är en dröm.
Ja. Ja. Det är det, att bara få komma till jobbet.
Ja. Ja.
Med, få en öl. Nästan, måste nästan göra de här symbolerna med fingrarna.
Men det här är ett jobb.
Ja, ja, det är ju det. Men att, ett jobb därför har dig här och du kommer med gubbröra och öl.
Det är inte världens snyggaste gubbror här. Jag vill bara säga det. Det här är inte, jag står inte riktigt förut. För det är inga fotning på de här nu.
Nej.
Jag har ju 2 veckor kvar till julafton.
Ja.
Man känner ju.
Ja.
Och i det här avsnittet så kommer vi, likt förra gången Stefan gästade oss, när det var midsommar.
Mm.
Så hade Stefan med sig 3 stycken måsten på ett midsommarbord.
Mm.
Just
och
det.
Vi kommer väl göra liksom lite liknande upplägg här. Mm. Att vi kommer ta 3 stycken saker som du tycker man bör ändå lägga tid på att laga till sitt julbord.
Mm, mm.
Och sen tänker jag att vi kanske kan prata lite om hur man ska strukturera upp sitt lagande inför julen.
Mm, det är viktigt.
Det skriver du om i din bok som heter Högtid.
Ja. Ja, men jag tycker det är viktigt. Alltså det är ju, vi kan ju komma in på det, men alltså jag tycker det, jag har så här svåra minnen. Jag tror de flesta har så här jobbiga minnen från när man var liten, morsan och i mitt fall morsan var så jävla stressad.
Ja.
Så man tyckte det var, man längtade knappt till jul liksom, för att hon var så svårt eller stressad.
Ja, för att hon skulle göra allt från grunden, allt själv och
Oj, i sista sekunden.
Mm, framförallt det är ju. Oj. Det är liksom, det är egentligen som att laga, om man ser hela julpreppen som en vanlig middag. Så är det som, det är lika samma sak där. Du får ju liksom bara, vad tar tid? Vad kan stå? Vad håller sig i några dagar? Och så här, samma sak. Vad kan stå några minuter så att säga när man lagar mat hemma? Alltså det är liksom,
och vad får plats i frysen? Vad kan man frysa in innan?
Ja, för då, det är exakt, det är där man ser framför sig när man så här, se hur mysigt det ska bli och förbereda dagen innan julafton. Ja. Är just att grillera skinka, Göran Jansson. Men sen så har allting stackat upp. Så man måste liksom hålla på med allt samtidigt. Så allt det mysiga man tänker ska man ska göra försvinner ju av stressen.
Ja.
Det ska vi försöka undvika genom att vi ska prata
lite om det. Ja.
Hur vi strukturerar. Men innan vi började nu pratade ni bara om, vi pratade om jul, vi ska ju prata om jul, det är jultema vi började prata om. Och ni som är kockar, ni pratade nu om att det är så jävla vidrigt att jobba julbord.
Ja, du kom in här och frågade Stefan, har ni julbord i år på hantverket? Du sa nej, fy
helvete. Nej, fy fan. Alltså.
Varför är det så jobbigt då?
Ja, men fy fan, det pågår länge. Mm. Man förbereder ju så här på något ställe som jag jobbar julbord. Jag jobbar mycket julbord. Men då börjar man så här tänka på det här skit. Först så går man i ångest och tänker på det. När sommaren är slut börjar man tänka på det där. Vet.
Ja, men
det är så vidrigt.
Jo, men det är så här. Jo, men det är så här, det är ungefär samma känsla som, okej, snart öppnar du hela fucking utserveringen.
Ah.
När vi ska dubbla sittplatserna.
Ja, exakt.
Alltså, det är samma så här, ångest inför det.
Och sen börjar man förbereda, så här, slutet av september, början av oktober, börjar man förbereda skiten. Så alltid man tänker på det. Så börjar man ju lägga upp det här skiten. Eller liksom köra ut det här skiten, ska jag inte säga. Men alltså, lägga upp det här då, eländet.
Ja.
Då är slutet av november börjar man köra på krogen liksom.
Mm.
Och sen pågår det här fram tills man stänger ner sen.
Ja. Det bästa julborden, de är ju i januari sen.
Ja,
med något företag som ska ha julbord i januari.
Ja, januari.
När man är klar.
Får man ens ha
det? Ja, mellandagarna och grejer.
Nej, då är det inte kul att stå där.
Och man har ju stått många gånger så här. Alltså, du vet, det är ju tack vare, fan, jag hade aldrig kunnat göra den här boken om jag var mitt, om inte jag hade jobbat. Nu har inte jag jobbat på julbord på 10 år.
Nej.
Jag var så trött på julmat så det är inte klokt. Det är den lusten jag kommer tillbaka nu.
Mm.
Alltså, det var ju 0 julmat för mig när jag satt och käkade med familjen. Liksom.
Mm.
Det var ju bara, alltså, du vet. Och en sak som har blivit bättre, men som, nej, för jag är ju så pass, jag jobbar så pass länge, det har du också gjort, att när jag var yngre, då fanns ju de här plasthandskarna som finns nu. Vet du, alla har ju såna här plasthandskar.
Mm,
det är ju liksom alla julbordsjobbare, för då stod man liksom med händerna, man var ju ren då.
Vet,
man luktade ju sill och lax här in i mars någon gång liksom, innan alltså, det gick ur kroppen liksom.
Sätter sig, alltså,
liksom det, innanför, nästan laxen är nästan värst.
Alltså, jag har träffat en lax, ja.
Laxet alltså är värst.
Jag träffade en kycklingbonde en gång.
Ja.
Som hade jobbat i 40 år på samma jävla gård.
Ja.
Alltså han luktade alltså gammal så här kycklingskit under huden. Typ. Alltså, och han sa det själv. Alltså jag bara, jag duschar och duschar och duschar. Men jag luktar alltid lite kycklingskit.
Det är kört liksom.
Och så var det när man var djurbord sådär. Ja. Sill och lax liksom. Det är bara det doft. Jag plötsligt kommer bara, nu kom den doften igen. Liksom.
Ja. Mm. Och just lax kan ju ha, unken lax kan ju ha en problematisk doft. Alltså,
det är faktiskt jävla fett.
På med någon sak.
Ja. Skål hörni, skål.
Skål. Stefan har också, han är den enda gästen som har med sig saker.
Ja, det gillar vi.
Alltid.
Det älskar
måste
vi.
Måste det? Alltså jag älskar det. Jag tänkte på det när jag gick ner hit. Bara, varför jag håller på med det här för? Varför jag tycker om att bara så här, göra människor glada. Ja, så, det är så här, ja, man gör det. Det är mysigt.
Du vill hamna på plus.
Ja. Och det, ska vi bara ta,
jag måste ta lite. Innan
ja, men det måste jag. För våra lyssnare då så har Stefan tagit med sig gubbröra på kavring. En klassisk julrätt. Du har även toppat med lite kalixlöjrom, gissar jag.
Ja.
Och ja, alltså vi säger Stefan. Det är alltså Stefan Ekengren som driver restaurangen Hantverket som vi pratar om varenda jävla vecka. Så ni behöver inte, ni vet vem det är.
Som jag dessutom ska gå och äta på ikväll. Nej, ska förstår du vilken jävla drömdag jag har.
Ja, men det är skönt att du fick det slutet.
Underbart.
Nu kom julen.
Ja, nu kom julen. Ja, vad gott då.
Det här kommer vi också prata om hur man gör, såklart.
Herregud, alltså det är så fint det här.
Ja, det är gott. Varför får man julstämning? Ja, men det är ju matchisen då. Alltså,
ni är på med ljuslingar här nu.
Ja, får göra det.
Så tar vi lite lugnt här ett tag. Bara lite ättid.
Ja. Ja, men det är ju matchisen. Alltså, det är ju så här som jag... Alltså, matchisill, det är ju... Ett av mina måsten. Ska jag ta ett av mina måsten här nu på julbordet?
Ska vi börja med det första måstet?
Ja.
Stefan Ekengren som har skrivit ändå boken Högtid. Du har... tröskat igenom, tänkt igenom.
Ja.
Vad är då julbordets viktigaste del?
Men julbord, för det första tycker jag att julen pågår under december, även fast man inte äter julbord på krogen. Jag brukar äta julmat under hela december, men så under julbordet och julhelgen så är det ju, tycker jag, att sillen är ju liksom, det är ju det. Det är ju det som är viktigast. Så det får den här representera till gubbröran. Jag tycker man ska försöka göra sin egen sill om man kan det. Och framförallt om man har lite tid och man försöker tänka sig för, eller tänka efter om man ska planera. Det är inte så svårt. Det finns ju tre olika steg att göra, tre olika varianter att göra sill på med själva sillen. Det finns ju den här salta sillen som helt ligger i salt. Den är ju krångligast att göra, det blir bäst. Men det är inte så överläggande som mycket bättre. Men den är ju helt salt, den måste ju vattnas ur först. Ett dygn ungefär i vatten, den ligger i vatten och rinner och så här, man sköljer ur den.
Då köper du en sån liten hink saltsill, med
saltsill. Saltsill, ja precis. Mm. Och sen lägger man det i en 1-2-3 lag. En kall 1-2-3, man kokar en lag på liksom en del ättika, två delar socker, tre delar vatten. Och så lägger man sillen i den, när den har vattnat ur, lägger man den i den. Ungefär ett dygn, så ungefär efter två dygn, då är den liksom färdig att börja hålla på och jobba med. Man ska smaksätta med någonting sådär. Det måste man alltid göra först. Mm. Med just den sillen. Man saltar ur sillen, man lägger den 1-2-3 lag. Och så när den har legat 1-2-3 lag i ett dygn ungefär, hel då, eller man skurer ner den då. Då kan man börja hålla på att labba. Om man ska göra en klar sill sen, då gör man ju en ny sån 1-2-3 lag och krydda då kanske med, om man ska göra inlagd sill, så kryddar man då med kryddpeppar och lite lejonilka, lagerblad och rödlök och morot. Gör man ju en ny sån lag. Mm. Och så lägger man ju ner sillen i den lagen i en burk till exempel. De har gjort en inlagd sill. Svårare än så är det ju inte.
Nej, men det är två olika lagar.
Exakt, ja, det är två olika lagar.
Tre steg då.
Och det är ju bara urvattning.
Syltning, så att säga.
Ja, liksom inläggning, grundinläggning. Ja. Och sen så då den här kryddinläggningen, ja. Den sista.
Det är en klar sill liksom.
Det är ju en klar sill då. Om man ska göra då en kladdig sill då. Då gör man ju bara den första inläggningen, den här första grundinläggningen. När den är klar sen, då kan man ju ta upp sillarna. Då är den liksom marinerad. Då är den marinerad i den här första inläggningen. Och då sen kan man göra då en löjromsås, ja, med crème fraîche.
Men då liksom öppnar upp sig så här, då öppnar ju världen upp sig. Då kan du smaka upp liksom, med majonnäs eller vad fan, gräddfil eller vad du vill. Liksom.
Exakt.
Men, ja. Det har du satt i. Liksom,
du bara leka.
Ja. Och då är det en god känsla då när man har gjort den här insaltningen, ursaltningen och gjort den första inläggningen. Ja. Och man har mycket sill.
Mm.
Och bara så här, okej, nu kan jag börja göra sill.
Exakt.
Alltså, jag gillar ju mer kladdig sill.
Ja, det gör det. Ja.
Så då tycker jag, det är ju underbart därifrån.
Ja. Vad gillar du bäst, Erik?
Ja, men jag gillar som vanlig inlagd sill. Alltså min mamma, hennes mamma var från Åhus, Skåne.
Ah.
Och hon är så här husmanskostskån. Alltså det är mycket, på julen var det viktigt liksom med ål och inlagd sill och liksom riktigt gamla skolan, liksom skånsk jävla julbord.
Mm.
Men hon hade också en vitlöksströmming.
Oh, och strömming också god. Det är ju nästan...
Alltså, det är ju som sill, eller? Det är ju...
Ja, men strömming blir... Nu ska vi...
Den är krämig, den fräsch, vitlök, dill.
Strömmingen gör man lite annat med ju. Den lägger man in på ett annat sätt.
Jaha, okej.
Okay.
Jag kan inte skilja dem på dem riktigt. Nej, jag lär mig aldrig skilja dem riktigt på strömming.
Nej, men strömmingen, alltså strömmingen är ju då... Men jag tror vi ska prata klart... Först ska jag måste bara ta mitt mission här, prata klart först.
Ja, ja, absolut.
För att först, om man inte då använder den här salta sillen, då kan man använda en sån färdig inläggningssill, heter det ju. Och, och den är ju då färdig ursaltad. Och den kan jag använda jag också ibland om inte jag kommer köpa salt sill. Den blir inte riktigt lika bra i köttet, men det är mycket bättre än att köpa färdig Abbas.
Ja,
det är nog ont om Abba, men
lite ont om Abba.
Lite ont om Abba, ja. Men då är den då behöver man inte göra ursaltningen. Då behöver man bara göra den här första marineringen. Ett, två, tre lag.
Okej.
Och sen börjar hoppa leka.
Okay.
Sen finns det också sån minutsill. Mm. Och den är till och med gjord med den här första lagen. Så den är bara att ta upp och börja...
Det är bara ett steg kladda. Kvar.
Ja, okay. Kladda eller en klar lag. Mm.
Lite fusk kan man känna.
Lite fusk. Mm. Jag kan tycka så här att saltsill, det är för de som är så här hardcore. Mm. Jag kan göra det ibland hemma. Men den här liksom inläggningssillen som är urvattnad, den är nästan bättre. Minutsillen kanske är lite fusk.
Ja. Mm. Men det mellantinget är verkligen ett sätt att...
ett sätt att kunna göra det. Ja. Gör det. Och det finns ju överallt att köpa.
Ja.
Överallt.
Ja.
Men om vi då kommer till matjessillen.
Mm.
Den är saltad, urvattnad, ett och tre lagad. Sen kommer den här speciella matjeskryddningen som
Men den är inte gjord så. Den är ju fermenterad på ett annat sätt.
Ja, det är en helt annan grej.
Ja, den är ju så här, den är ju fermenterad med jag kommer inte alla kryddor, men det är så spansk humle, oregano, kryddpeppar då i den också.
Just det.
Och sen är det ju så här cederträ i den.
Ja, just det.
Så den ligger i, alltså det är sånt pulver har vi på affären eller på fabrikerna, men förut så gjorde man ju då låg de ju tunnor och ceder. Det är det som gör den här speciella färgen på den.
Aha.
Ja.
Är det kummin i? Nej, det är inte.
Ja, det kan finnas kummin också. Ja. Jag kan inte exakt receptet. Jag har faktiskt prövat att gjort det en gång själv. Ja. Man ska helst göra på hela sillar då. När jag gjorde det var så jävla roligt. Jag skulle göra det själv hemma. Sen, nu ska jag göra egen matjessill. Det är fan hardcore. Det är riktigt. Det är inte många som... Det är... Nu ska jag göra det till en restaurang som jag jobbade på då. Jag tror inte, det var inte på hantverket. Det var på den restaurangen jag jobbade innan. Det som var minnet med det var att jag prövade att göra det hemma först.
Ja.
Ställ ut på utanför dörren. Kom den här jävla skatjävlar åt upp min sill liksom. Så jag har lämnat ett litet jävla skar. Vad fan, det såg så jävla bra ut.
Nej, jag menar, har du kan du veta om de var bra eller inte?
Ja, men det såg så jävla bra ut. Alltså alla steg jag gjorde, jag kommer inte ihåg att jag gjorde det bara så här, fy fan. Men vet, bara att en fågel har slagit en näbb, det är kört. Jag kan inte äta den.
Nej.
Och liksom alla hemma, frugan var ju bara helt omöjligt.
Nej.
Men det går att göra själv liksom.
Ja, men det är svårt. Den enda sillen du inte gör själv.
Den gör inte jag själv.
Den enda som alla.
Den köper jag, ja. Men strömming då? För att gå tillbaka, nu tror jag vi har rätt ut lite grann.
Ja.
Strömming där, det är ju den här färska strömmingen som man köper, bara som man har en stekt strömming och potatismos.
Ja.
Den är ju inte saltad, det är ju bara färsk strömming. Och det älskar jag också.
Ja, men alltså sill...
Sill är ju saltsill. Sill. I det här fallet.
Ja, det är en annan typ av fisk.
Nej, det blir bara så här, sill, alltså så här, strömming blir sill typ i Blekinge.
Ja, Kalmar.
Alltså Kalmar Sund. Alltså där nere blir... fisken, där blir vattnet mer salt än bräckt. Och då lever ju sillen i saltvatten. Det är inte strömming, de lever i bräckt sötvatten.
Så strömming och sill är samma fisk fast lever olika.
Ja, det är samma.
Finns ju liksom så här, alltså all den här fisken så att säga då, om man säger det först, kallas ju för sill i Skåne och sådär. Men ofta är det så att den här salta sillen som man gör liksom inlagd strömming, inlagd sill på, den kallas ju för sill här också.
Okay.
Men den här färska som man steker då till, ja, men till potatismos och sånt, den kallas ju för strömming även i Göteborg och på västkusten också.
Okay.
För de flesta, nu kommer ni få mail här.
Men liksom. Gör man det alltså? Man ser,
jag tror inte de kallar för stekt sill med potatismos.
Nej, men fiskar de den där då? Men
ja, det gör de.
De gör det.
Ja. Och det har ju varit två olika arter förut.
Ja.
Men det börjar mjölkas ur lite grann, den här arten som är i Östersjön och den som är ute på västkusten. Alltså strömmingens historia, framförallt då ute i Skåne, alltså på västkusten där, det är ju en historia som är, den är ju brutal. Alltså det var ju så här, hela den rikedomen i Skåne och västkusten, framförallt i Skåne och Blekinge och lite grann på västkusten, det var ju en enorma rikedom så här, på 1700-1800-talet, alltså, liksom när den fanns där. Det var ju det som de byggde sin rikedom på, liksom. Skanör, så här, finns det, så här, det var till och med en katedral som skulle byggas där. Men den fick de lägga ner, för helt plötsligt, den har alltid kommit och gått strömmingen. Nu blir det lite historia, men den har alltid kommit och gått.
Mm.
Det gör den fortfarande. Men på den tiden kunde man inte fiska när den försvann. När den drogs ut i havs, vissa årtionden sådär, då fick de ingen fisk. Så då var det bara fattigdom gånger upphöjt. Det var bara misär. För det fanns ingen ström. Det var liksom det de levde på. Fiske på strömming. Försvann bara.
Okay.
Men sen då i slutet av 1800-talet, då började man hitta nya fångstmetoder för det här. att kunna fiska strömming. Så det var inte den här krisen liksom. Och samtidigt då så kommer den här konservindustrin igång som i Bohuslän. Och då var det då man började göra det här. Liksom matches och inläggningar och allt det här med liksom böckling. Och allt det här började komma igång då samtidigt som man fick igång fisket igen. Så det är som det kommer ifrån liksom. Så det är en jävla... Ja, men det är liksom en tragisk men glädjehistoria. Men det är så här, finns en historia bakom det där liksom.
Jag hörde nu att i år att det var någon sorts strömmingknas, eller?
Ja, det är det. Det är ju knas, och det går inte att få tag på strömming jämt. Det är ju lite så här, det är lite så här med den här hur den får fiskas. Det är lite problem med anjovis. Vi pratar om Jansson. Det säger de att det kanske inte kommer gå att finnas kvar. Eller nej, finnas så det räcker anjovis. Och lite så där att det blir vissa tider på det går inte att få tag på strömming. Den här färska strömmingen.
Nej, just det.
Skitkrångligt.
Men alltså, jag minns nu små liksom. Utanför Oxelösund. Och bara liksom fiska strömming.
Ja.
Det var ju som att liksom, alltså större chans att få strömming än att hoppa i vattnet och bli blöt så att säga.
Ja.
Alltså det, som, du vet, det var så mycket strömming.
Så mycket strömming, ja.
Och det är bara, du vet, 25
det bara
år
ryckte
sedan.
Liksom.
Ja, hela tiden. Det var liksom 400 strömmingar på liksom en timme.
Och det är det inte nu.
Det är det inte nu.
Nej.
Det är för jävla deppigt.
Det är deppigt.
Det är som på Gotland där nere på sydret där vi brukar vara på sommaren. Då min stivfar är ju gotlänning och uppväxt på Gotland. Och han var ju bara så här. Vi sprang ner till hamnen och fick torsk. För att de hade för mycket. De hade för mycket torsk.
Ja, roligt alltså.
Och det här är 50-60-talet liksom. De bara gav bort. För vi kan inte sälja allt. Vi får inte plats med allt. Stora jävla torskar utanför Gotland i Östersjön. Det känns helt overkligt att tänka på. Att ens, nu det enda man ser på Gotland nu är så här, döda spigg som flyter upp på stranden. Ja. Och någon är ute och fixar någon så här slämmig flundra ibland. Som smakar skit.
Jag gjorde ett fiskeprogram ju med Claes Svartzonker.
Just det.
Ett år sedan. Och då var vi på Gotland och fiskade och skulle fiska öring och vi fick ingen öring och sen skulle vi köpa fisk då och fan vi skulle laga mat i det här programmet. Och det var en del av programmet, vi fick ingen öring. Men, och då var det så här, då gick vi in till en fiskebod där i Katamarsvik tror jag det var, på Gotland och då, så var han, så lyrisk den här mannen som stod och bara, jo vi har fått in torsk idag! Färsk torsk, det finns en torsk, vill ni köpa den? Alltså lyckan han hade.
En
det fanns
torsk.
En torsk. Det är skillnaden då. Att nu var han, som han var lycklig att det fanns en torsk inne.
Det är för jävligt alltså.
Det är så deppigt. Det måste
sen är det inte skönt att äta. Sen får man inte, får man sälja nu i Östersjöfisk?
Nej, det är lite sådär. Jag ska säga det. Strömmingen är inte heller så. Den får inte äta den riktigt för mycket av den i den Östersjöströmmingen. Jag tror inte mycket av den strömmingen som vi... Både den här stekta strömmingen...
Det är allt västkusten.
Det är mest av västkusten. Och, så här, och liksom neråt i Europa, så här Holland. Där mycket kommer från Holland och sådär. Kommer det kanske lite annan uppåt i Sverige också. Det är inte bara Sverige liksom.
Hur är det uppåt liksom Luleå där uppe? Har de strömmingen?
Ja, jag ska, vågar fan inte svara på det alltså. Men det är ju lite kris där också. Nu är det ju kris med löj. Det får de inte fiska. Nu har det blivit reglerat. De får inte fiska lika mycket löje här nu då.
Nej.
Så därför kommer löjdomen bli väldigt dyr. Men nu är det lite förnämligt lite grann. Men det är ju också så här. Så det är ju någonting som pågår i...
Det är ju svindyrt nu. Det var så en nyhetsinslag.
Helt sjukt.
När de intervjuade några kvinnor på Östermalmshallen.
Och de hade problem
betalade nu. Liksom hur mycket som helst. Det var så här, jag vet inte hur mycket det var per kilo.
Ja, 3-4 tusen någonting.
Ja, precis. Och de bara, det är värt det liksom. Så här, de sa
det. Det är klart.
Klart
är det för dem.
Men det är det inte, ska sägas. Om man ska betala, så det finns annan i så fall.
Ja.
6400 kronor kilot. Skulle du köpa det?
Ja, det skulle jag.
Är det så gott med löjrom?
Ja, det är det.
Vi är närkan sponsrade av Tormek.
Det är vår nya, liksom, vad ska man säga? Att plötsligt har man gått från att vara liksom en slapp knivpersonlighet till att vara en skarp knivpersonlighet.
Ja, no pun intended. Ja, verkligen. Men så det är så här, det är ju som sagt en knivslipsmaskin som är, ja men den är helt livsomvälvande ska jag säga. Det är liksom den första riktiga bra för hemma kockar liksom. Och den här maskinen heter då Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener. Så att ni får med det liksom. Så att ni vet vad ni ska köpa. Den är inte bara bra, den är också jävligt snygg. Alltså att ha den, om man har ett kök med utrymme, att ha den framme där ser inte tråkigt ut.
Nej, den är väldigt snygg, men den är också ganska smidig. Den är ganska bastant och tung, men den är ganska liten och smidig.
Exakt, så det går att stå och stuva undan den liksom lätt.
Ja.
Men den är vacker.
Ja, men för jag har varit en person som jag har liksom ändå varit mån om att ha hyfsade knivar. Men, och så har jag skickat iväg dem liksom för att få dem. Men jag tycker inte, nej, det räcker inte riktigt. Det blir inte tillräckligt bra. Man gör det inte tillräckligt ofta.
Nej.
Nu när man har det där hemma och bara kan göra det. Om du ska laga en kanonmiddag på fredagen. Mm. Ja, men slipa men knivarna lite innan. Det är så smidigt med den här.
Nu är det så här. Vi har givetvis en kod. Annars skulle vi inte bara sitta här och babbla.
Nej.
Alltså vi vill veta att alla ni som lyssnar ska ändå ta del av det här. Mm. Så därför har vi en kod som är RECEPTAC600. Vilket innebär att man får 600 kronor rabatt på den här Tormek T1 Kitchen Knife Sharpener.
Mm.
Och där kan man ju liksom, man kan köpa den direkt från fabriken i Lindesberg i Närke.
Mm.
Fri frakt, såklart. På shop.tormek.com. Och Tormek stavas T-O-R-M-E-K.
Ja.
Vad väntar ni på?
Det är en livsinvestering, man vill ha det hemma.
Tack Tormek.
Tack. Vi är denna vecka sponsrade av Volt. Det har vi varit innan. Det är ju en multibrand som man säger. Alltså ja. Alla märken som man gillar i stort sett finns på Volt.
Ja, alltså det är för män då, ja. Framförallt. Och det är premium brands liksom.
Ja, det är tröjor, alltså, skjortor, kostymer, kavajer, ja. Byxor.
Det är Oscar Jakobsson, Tiger. Det är liksom Eton, Samse, Gillindeberg, Flippa K. Alltså.
Ja, och det är 40 butiker i Sverige. Från Malmö till Luleå. Det är ju så att om man liksom nu, våren är här.
Mm.
Det är dags att uppgradera lite. Och om du inte orkar springa runt på 40 olika butiker. Det räcker med att bara gå till Volt.
Ja, det gör det verkligen.
Där kommer det finnas det du vill ha.
Och det är ju någonting, men det är den bästa årstiden att köpa nya kläder på i våren. Alla andra är liksom lite förknippade med ångest.
Ja, men det är mer ett nödvändigt och ont bara.
Här är bara, nu ska jag vara fräsch, nu ska jag ta emot livet. Ja. Och nu ska jag liksom må bra. Och då finns ju Volt där.
Man kan antingen gå in och browsa på nätet, och då går man in på voltfashion.com eller gå in i de fysiska butikerna. Det gillar jag.
Ja, det är faktiskt mysigast. Ja. Och de finns ju överallt.
Känna på grejerna.
Fina butiker ju, tycker jag.
Ja. Men som till exempel nu, du och jag ska åka till Rom.
Mm.
Jag känner så här, jag vill vara lite vårfräsch. Det kommer vara varmt där nere. Man vill se lite stilig ut. Man vill smälta in på gatorna. Men jag har ingen tid att gå och shoppa. Därför kommer det räcka med att jag bara springer ner till Volt nu. Hittar ett par nya brallor. Kanske en liten skjorta.
Alltså det finns en kortärmad stickad skjorta. Mm. Från These Glory Days. Som jag har köpt mycket skjortor av tidigare.
Ja.
Som är liksom krämvit och snygg. Och liksom stickad känsla.
Ja.
Den heter François. Den är
trevlig.
Den klickas hem.
Ja. Men gör så här, gå in på www.voltfashion.com och kika på vad de har. Eller gå in i en fysisk butik. Vi tackar Volt.
Tack.
Men vad var det mer? Vi var tre grejer som var oumbärliga. Nu har vi pratat om sillen.
Ja, och jag måste säga en sak till med sillen bara.
Ja.
Alltså, när jag äter sill,
ja.
om det finns matchsill med på bordet,
ja.
Då måste jag äta all sill först. För när jag äter matchsill, då kan jag inte äta sen. För det är så jävla mycket godare. Ja, men matchsill
är liksom, så. Okay.
Jag tycker matchsill är
alltså
det är ju liksom alltså jag gillar inte ni match. Alltså
jag älskar
matchsill.
Jag älskar alltså. Men det är samtidigt väldigt rich alltså on flavor. Kan man verkligen äta för mycket? Det är en ganska intensiv
smak. Ja, man kan äta för mycket.
Ja, man kan det. Okej.
Okay. Ja. Det kan man ju eller ja. Jag kan inte äta för mycket. Men det gör så här lerpottan. Ni har gjort det någon
gång. Det är med brint smör och potatis.
Ja, jag gör så här potatisbotten. Varm liksom varm skål brukar jag ha. Och så bara potatis i botten, matjessill, hackat ägg, rödlök, gräslök och så bara med brynt smör över.
Det är ju den bästa. Alltså så här, det där ska vi bara stanna vid lite och berätta bara så här. Det tycker jag. Den här har ju blivit ganska populär nu.
Varför heter det lerpotta?
Man gör en potta.
Ofta liksom. Men alltså bara snabbt. Den har ju faktiskt populariserats ganska mycket senaste åren.
Ja, absolut.
Men jag tycker vi ska bara stanna där. Vi sa väl ingenting. Den här kan vi också göra på midsommar givetvis.
Absolut.
Det finns ingen julsmaker i den så.
Nej. Året om.
Men kokt potatis, skivad.
Skivad i botten. Och sen så lägger man ut matjessillen. Och sen så har man då hackat ägg. Hackad gräslök, hackad rödlök. I princip bara det liksom.
I olika lager liksom.
Man lägger i lager. Ja. Och sen bara öser man med smör. Jag ska visa
och man behöver kanske inte. Och när det kommer till just det här smöret.
Ja.
Man kanske ska vänta så att inte smöret är liksom 400 grader varmt, eller?
Ja, det kan man ha.
Man kan ha det. Okej, den här videon. Vi kollade på en video som Stefan på en lerpottasid här. Den kommer vi lägga ut på Instagram.
Ja, den ska du få.
Fy fan vad gott.
Det här är ju så jävla gott alltså.
Ja, men det här tycker jag, lerpottasillen gör ni bara.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, men då var vi
på
fri sillen nu.
Sillen. Nu är fri sillen.
Nästa grej då.
Nästa grej som jag tycker är, och som jag inte i och för sig äter på julen, men som jag äter under december under julhelgen, som jag tycker verkligen man ska göra, som jag skulle vilja få fler att äta, förstå storheten i, är lutfisk.
Ah, jag är ju... svårt.
Ja, det är så jävla gott.
Men det är bara slämbobba.
Nej, det är en slämbobba. Nej, det är inte det. Nu ska jag fan, nu måste jag liksom bli så
med lite mjölsås som inte smakar någonting.
Vi ska fan göra en lutfiskmiddag som vi ska ha tillsammans. Ja, det är så
ja, jag kommer ihåg att jag har barn, traumatiska barn. Min granne gjorde alltid lutfisk i mellandagarna. Jag kom dit och så käkade middag här och det är lutfisk. Och så bara satt man och så här, skar den här fluffiga jävla skumgummifirren.
Ja, men då är den inte bra gjord. Alltså.
Nej, okej. Okay. Men den, du måste ju hålla med om att smaken...
Det risken finns ju. Nej, men jag
inte
tycker
mycket smak i själva lutfisken, eller?
Jo, ja, men det är ju det. Alltså, jag tycker så här... Jag köper vanlig lutfisk bara. Och sen så vattnar du ur den ordentligt. Bara lägger ni en form med smör och salt. Och smör och salt bara. Och så täcker för så bakar den bara precis klar. Där. Men det måste vara urvattnad ordentligt. Det gör man fel oftast. Det är då det smakar lite konstigt om det blir snorigt om man inte gör det.
Ja, men ska vi bara kort. För att jag är osäker på vad lutfisk egentligen är.
Ja, men det är ju en fisk som är då... Den har ju legat i lut, tror jag. Alltså, den har ju legat i lut, tror jag.
Vad fan är lut?
Ja, exakt. Det är någon form av konserveringsmetod. Det får du nästan googla på.
Jag ska göra det.
Ja.
Snor.
Innan vi går vidare.
Den har legat i snor.
Ja, men den är konserverad. Så man måste ju vattna ur den också. Ja. Men det är ju ofta så, den är ju färdigvattnad lite grann, den som man köper på affären, så den behöver bara vattna ur lite grann liksom.
Men inte den man brukar se hänga
ja,
i
torkade,
så här,
ja, men
torkade
det är så här
stora grejer på något isländskt eller liksom.
Nej, men alltså det är ju så vet du, långa.
Ja, långa är det, precis.
Okay.
Torsk i princip, ja.
Ja, torskfisk som fiskas under 4-6 veckor på våren och sommaren. Ja. Sen så då.
Läggs den i
lut.
Och vad är då lut? Valsnor?
Det är alltså en blandning. Lutningen, det är alltså en blandning av lut och soda.
Ja, så jävla bra.
Häls över den blötlagda fisken.
Fan, det här gör ju Erik ännu mer sugen.
Lut och soda. Fan, vad hungrig man
blir. Alltså, jag tycker det är så jävla gott. Och så får man så här perfekt bakad sån lutfisk. Ja. Och så gör man då inte mjölsås, man gör ju en ultragod bechamel liksom.
Det är bechamel det är, ja.
Ja, det är bechamel. Vanlig bechamel.
Vem har kommit på det här? Det är en sjuk människa som har kommit på det här.
Ja, ja.
Vi ska ta
ett geni är
det? Plastig lutfisk och bechamel.
Ja, ja, ja.
Och sen potatis och ärtor, eller hur?
Nej, men sen jag gör så här. Då har man, ska göra en riktigt, för så måste man kunna göra en riktigt jävla god bechamelsås. Det är ju det är inte så jävla lätt.
Det är en konst ju.
Det är en konst att göra en god bechamelsås.
Ja.
Och så lägger man på lite lutfisk på tallriken. Man bara slår över den bechamelsåsen. Maler nymald kryddpeppar på.
Kryddpeppar, inte svartpeppar?
Nej, kryddpeppar.
Kryddpeppar.
Det är viktigt som fan.
Alltså. Det är det
viktigt. Okay.
Kryddpeppar. Och sen har jag då stekt bacon. Jag har ju så här knaperstekt bacon-tärning. Så här från schysst bacon-sida liksom.
Ja, men nu börjar
det
ju ändå...
Ja, det börjar hända grejer. Liksom. Ja. Och så lägger man ganska mycket sånt på såsen som ligger på fisken liksom.
Ja.
Jag tar knappt några ärtor. Jag tar bara, det är symbol. Jag behöver inte ha ärtorna. Jag kan ta några symbolärtor.
Ja.
Och så kanske bara någon eller två kokta potatisar. Ja. Det är det här baconet och bechamelsås och lutfisken och lite potatis då.
Ja, men nu börjar det hända
grejer. Det är
grejer
liksom
här,
alltså jag kan inte. Jag börjar längta. Jag vill inte äta den först nu liksom så där. Men jag börjar längta i september. Ja.
För jag jobbade julbord så det är alltid i Norge. Alltså då jag jobbade bara i Norge som kock egentligen i stora drag.
Ja.
Och där kör de mycket lutfisken är stor där på deras julbord. Alltså den är ju en väldigt viktig del.
Ja.
Och de kör ju inte bechamel, de kör ju bara en ärtpuré och bacon på. Det är det de har.
Okay.
Och det är ju inte så jävla gott.
Nej.
Alls. Nej. Och deras ärtpuré som de gör klassiskt, det är liksom egentligen ett ganska grynig jävla ärtpuré. Och det blir inte bra.
Nej.
Kan jag tycka.
Nej. Alltså, jag tycker inte att ärtorna är jätteviktiga som sagt, men jag tycker liksom för mig har det så här, men det blir sån jävla kombo med den här. Jag älskar den här fisken. Jag tycker också här, därför jag säger det här och att jag skulle bjuda dig på det, Erik.
Ja.
För att det är så här, det är så jävla fint när det är så här, alltså jag tycker för mig är så här, jag blir det heter den första gången på varje år, det är så här, det blir lite så här blött i ögonen alltså.
Ja, det är så.
Ja, det är så jävla gott alltså. Vet du vad, fast en sak som...
Alltså, vet du vad luta är? Alltså, kaustiksoda.
Jag var i Italien nu för en vecka sedan.
Just det. Vad fan, du var på han
Osteria, Massimo Bottura.
Ja, gud, det måste du nästan berätta om.
Ja, vi tar det efter
jag pratar om jultema, men det
måste vi ta det efter jag pratar om julmaterna.
Okay.
Ja, men det var i Italien då, så då käkade vi den här baccalà, vad heter den då? Eller baccalà heter den. Och det är ju en sån, den här torkade fisken som du pratar om där ju, mm-hmm. som man ser på bilder. Mm. Och den lagar man ju knappt ens i Norge.
Jag det är törrfisk.
Allt törrfisk. Det mesta exporteras ju till Italien. Och det var ju också sånt. Det var inte lutfiskkänsla på den.
Men det är också en stor rätt där.
Så jävla.
Men jag menar i Norge. Alltså
är det? Okej, ja.
Alltså det är jättestort där.
Okej, okay. Jag trodde inte att det var det. Att det flesta mesta exporterat till
Italien. Ja, det gör det ju säkert. Alltså de har inte de har så mycket torsk som har inte plats.
Nej, exakt. De har mycket torsk.
Nutidens gotlänningar.
Ja, exakt.
Ja.
Men där, den blöts ju upp då tror jag va. Mm. För den är ju så här, det är ju så här torra plankor ja. De skickar iväg liksom. Och den blöts ju upp då. Alltså satan bra den är. Alltså, den fick vi hos Massimo där. Alltså det är så jävla bra fisk alltså.
Bacalao.
Ja. Mm-hmm.
Men hur gör du lutfisk då?
Ja men den bara tar jag, lägger lite vatten.
Men du köper liksom luta?
Jag köper lutfisk från den här paketet. Det finns sådana här vackra paket bara.
Ja, så. Du köper inte caustic soda?
Nej för fan, den är ju lutad. Nej, det kan inte jag göra. Nej. Utan jag köper sånt som är lut. Ja. Det finns ju affärerna som är liksom lite undanskymt tyvärr. Ja, den här jävla fisken. Mm. Så Erik kan ta den. Ja men så tar man den och så vattnar man ur den lite grann, lägger den lite vatten. Och så lägger man bara den på en... Alltså, är den tillräckligt bra urvattnad och det är en tillräckligt bra lutfisk också. Det finns lite extra bra att köpa, faktiskt från Norge givetvis. De gör det mesta av det här. Men så lägger man den bara, då är det nästan som en torskrygg. Liksom. Mm. Alltså, ja, långa är ju jävligt bra fisk liksom. Mm. Och så lägger man den på i en ugnsfast form och så lägger man då lite extra salt på, smör och lite vatten i botten bara. Så brukar jag lägga folie över och så bara bakar jag av den i ugnen. Bakar som vilken fisk som helst. Mm.
Men det är viktigt då att våga att inte gå för länge.
Ja, för länge för då blir det bara så då blir det bara en jävla sörja av alltihopa. Det ska fortfarande kännas att det är som att äta så här en flaky torskrygg liksom.
Mm. Ja, okay. Men kör du på ganska liksom låg värme eller?
Nej, jag kör på lite hög. Man kan välja både och faktiskt. Ja. Bara den liksom är precis klar. Jag ska inte säga att det blir bena. Jag kan köra på låg temperatur också. Jag har några gånger så här valt rulla in i plastfin så här tajt i så här restaurangmässigt. Alltså egentligen är det bara så att man håller att den är precis klar liksom.
Så, så när man känner på den så ska man ju bara känna att den har, alltså, den går inte sönder när jag trycker men den är på väg.
Precis, går, sådär. Precis som en torskrygg. Ja. Så det är ju samma precision på den här som på vilken färsk torskrygg som helst. Det är ju det som är problemet när du äter den Erik, när du var liten, att folk har liksom inte, då har de varit rädda för att den ska vara klar. Så kör man den inte 5 minuter extra, då kör man den 45 minuter extra.
Ja, men för mitt minne är att den är
snorig.
Fast, slämmig. Ja. Snorig.
Det är därför som folk säger så här, om man har som referens i bakhuvudet hela tiden, alla säger så här, men det är som så här, kokt torsk som man har deppigt till exempel. Det är ju för att den är sönderkokad ju.
Ja, exakt.
Det är ju bara det handlar om. Det man gör är att man tillagar ju fisken
precis klar bara.
Liksom, ja men jag sa det, det är bara så här, man tillagar fisken. Gör man det, steker man en jävla vagi i 10 timmar i ugnen så blir det också äckligt. Alltså det handlar ju bara om tillagningssättet och att många av de här traditionerna kanske gjordes lite på ett annat sätt.
Ja, det var det. Ja, men det var så när jag var liten, fläskkotlett liksom. Det var så här, jag har så dåliga minnen av fläskkotlett. Ja. Nu kan jag göra det. Min mormor, hon, är så här, hon stekte ju fläskkotletten och sen kokte hon den efteråt.
Ja. Oj.
För att det var så här, hon var rädd för trikiner.
Ja. Aha.
Vi fick dessutom fläskkotlett ganska ofta. Ja. Fick man det så här, då fick man... Jag började inte äta fläskkotlett för att jag var runt 30 sen. Ja, men precis med äppelmos. Ja. Året om då liksom. Ja. Så här, stekt fläskkotlett som har kokt. Och så fick man sönderkokt potatis, äppelmos och så fick man den här skyn som man hade kokt fläsk. Det var lite så här skyn då.
Ja.
Och sen kom man på ett sätt när man var lite äldre. Bara, fan, jag kan ju bara steka den så den är perfekt klar när jag blir fläskkotlett. Då är ju fläskkotlett bra grejer.
Ja, det är riktigt billigt också.
Billigt också,
och skitgott att göra.
Ja. Men det där är ju sånt som förstör då. Så att det är så här, en liten uppmaning här. Att försök testa att göra lutfisk. Fan vad det skulle vara kul om.
Och bechamel är ju också som vi sa.
Men vi får
det
göra
kanske blir svårt. Ja.
Vi sa att bechamel är ju liksom lite av en i sig en svår sak. Egentligen en skitenkel grundsås. Det är liksom det är mjöl och det är smör och det är mjölk.
Det är en redning.
Ja, det är en bottenredning med mjölk och smör. Eller med smör och mjöl.
Ja, exakt. Och där, du, Jerka, hatar ju det. Du
tycker när jag gör lasagne så köper jag alltid färdig bechamel. För jag tycker det är en dum. Jag tycker det är en dummaste såsen. Och vi hade Lotta Lundgren här för några veckor sedan. Och hon pratade då om de franska 4 första grundsåserna. Ja. Att bechamel var en av dem.
Ja,
känns så jävla fånigt. Mm. För att det är en redning. Mm. Det smakar ingenting.
Jag tycker så här. De gångerna jag har gjort en bra bechamel. Det var ganska länge sedan jag gjorde bechamel. Det är inte alltid man gör det ju.
Mm.
Men då har jag behövt liksom. Man vill liksom låta mjölken och mjölet och smöret. Alltså koka rätt länge.
Mm.
Rätt, alltså så här, sjuda. Mm. För att annars om man bara kokar upp den. Mm. Då kan det vara att du får så här, en mjölig smak som ligger det bak.
Ja,
och då blir det bara så jävla Man låter det så här, det bränner ju som fan, lätt som fan i botten. Så man får röra mycket. Och sen så bara liksom mycket salt och peppar. Och vissa har väl i lite nutmeg, vad heter det?
Ja, muskot. Ja, det har jag också. Men det som är lite grann tipset är också att man, för att ta bort lite grann av den där tiden när den ska stå och koka på med mjölk när den är färdigkokt, då kan man liksom låta den, så här, inte för hårt då, men när man har gjort den här bottenredningen, man gör då smör, man smälter ju smör så har man i mjöl, då kan man låta den få fräsa lite lätt. Så här. Då vinner man lite tid
just det,
där.
Såklart.
Och sen kan man också, för att trixa till det för att det inte ska bränna, för att det ska ta sig hela tiden kokar upp, så kan man ha varm mjölk. Mm. Så man, eller så gör man så att jag brukar bara ha i lite i taget så att den, man hela tiden håller en tjock så här. Man kokar på den så har man i lite mjölk i taget, eller lite, alltså någon deciliter i taget bara, så, här, så att den hela tiden håller sig tjock och slät.
Och du har redan värmt upp mjölken innan.
Ja, då har jag värmt upp, och då för går det mycket snabbare.
Ja, för då finns det ingen process med att liksom mjölet och smöret ligger för sig och mjölken för sig.
Man ska vänta in det där jävligt ska koka upp.
Så det är bra, just det, att låta redningen gå lite och inte för hög värme då heller såklart, för då bränns ju den.
Exakt.
Men låta redningen
fräsa lite grann innan lite, liksom. Ja. Men det är en konst att göra en bra bechamel. Det är det. Det är faktiskt det. Mm. Jag förstår. Alltså, jag kan säga själv, när jag började jobba som kock, alltså, jag hade ett helvete när jag skulle göra bechamel.
Ja.
Jag vill säga, på ett ställe jag brände bechamelen flera gånger. Och bara, jag var så här utskrattad. Liksom. Ja. Jag fattar att det är ett problem med bechamel. Jo, för mig blir det bara så här, bara, fan, det är vanlig jävla bechamel. Liksom. Vad är fan är problemet? Men jag förstår att det är ett problem.
Men det är kanske den såsen som bränner lättast.
Ja, ja. Och så går det över. Mjölk är ju så här... Och när det minsta lilla bränn på mjölk.
Kört.
Det är kört. Ja. Mot ätan.
Alltså det går inte att rädda ju.
Men liksom bechamel, jag får fortsätta hata på det.
För att,
jag menar, vad använder du den till mer än då lutfisk och lasagne? Det är inte så att du gör en så här... Idag, en stekt entrecôte med bechamel och potatis. Och nej, jo, då använder du till något annat. Ja, det är helt värdelöst.
Men jag gjorde nu, när jag spelade in köket här, gjorde jag till en, till en köttbit, gjorde jag så här, bara stuvad spenat.
Mm.
Det är ju en bechamel egentligen.
Jaha, du stuvar spenat i bechamel.
Ja, men det är ju alltså, varje sån stuvning är ju en bechamelsås. Ja. Det är ju liksom så här, då gör jag i och för sig en bechamelsås för att jag vill ha mycket brynt smör. Så jag gör en bechamel först.
Okay.
Och sen fräser jag spenater, massor med brynt smör. Och så slår jag på den här bechamelen på det. Och det får du ju, till exempel AG får du ju stuva spenat till köttet.
Ja, just det. Jo, men då är vi, vi pratar om en stuvning.
Ja, exakt. Ja, det är en stuvning.
Det, det är för en grundsås, för det används ju som okay. en grund.
Okej, okej. Okay, okay. Men bechamel i sig ensam är inte så jävla spännande.
Nej, det är det.
Men där, tycker inte om att jag älskar ju liksom... Jag brukar ju köra liksom... torskrygg med äggsås.
Ja,
då brukar
bechamel.
Jag göra bechamel. Och så vet du, har man ner kokt ägg som man också hackar ner i liksom bechamelen med liksom, dill och gräslök och massa citron. Och,
ni två kan ju dra hem och käka bechamel. Då. Fan, ni älskar det så jävla mycket. Ha en jävla egen podd.
Bechamel.
Bechamelpodden.
Ja, jag älskar att du liksom... Jag älskar att du har så jävla bra...
Bechamel. Men vissa saker förtjänar inte den
men varför köper du färdig bechamel någonstans? Det var det jag satt
och tänkte. Ica. Men jag gör ju skitmycket lasagne till mina ungar liksom, och till mig.
Fan vad gott det är.
Ja, det är så jävla gott. Men den, och det är också, bechamelen är ju lite mäckig. Du förstår det, du har gjort köttfärssåsen, du ska lägga upp plattor och ost och grejer. Och sen bara att vinna de 20 minuterna på att köpa egen bechamel. När det ändå inte smakar så mycket.
Just i lasagne kan jag tycka, där är det så mycket annat.
Ja.
Det är bara som en konsistens.
Ja. Man men faktiskt, jag ska faktiskt skärpa mig lite, för det är inte heller svårt att göra.
Men
faktiskt.
Du är ju för fan, du kan ju laga mat.
Ja, men vad fan.
Du är ju duktig på att laga mat.
Ja, ibland är det.
Ja, vad fan.
Jag ska göra egen bechamel. Jag ska göra egen bechamel. Nästa gång ska jag göra det. Absolut.
Ja,
så lutfisk är ju
För mig är det ett måste.
Ja, det ska ni testa. Ja.
Sen är det ju svårt att säga tre grejer här, fan, det är många grejer som man, men jag fick ha någonting som inte känns så jävla givet.
Nej, men det är bra. Det är precis det vi är ute efter.
Ja,
har du någonting mer
Ja, men sen tycker jag, sen ska jag säga, bubblar det här, det är ju så här gravad lax tycker jag, så här, det är ju så jävla gott. Jag älskar gravad lax.
Alltså,
jag tycker det är gott. Jag kommer aldrig sluta på det. Men det tog jag inte mer här nu. Men sen tycker jag en sak som är ett måste, tycker jag, är att ha ett schysst. Nu blir det lite så här tråkig varning, men att förstå det så här, att ha ett schysst bröd. Det tycker jag är så jävla viktigt på julbordet. Att man har gott bröd. För egentligen så här, jag lade ut det så här för några månader sedan, att på julbordet är det så här, att egentligen ska nästan allting som man äter på julbordet ska gå och äta på en macka.
Ja.
Allting ska gå och äta på en macka nästan. Till och med Jansson ska kunna gå och äta på en macka. Liksom.
Såg det, jag tänkte det var en kul tanke.
Ja, men det är det. Liksom, allting ska kunna gå och äta på en macka i princip. Liksom. Det är ju det som är grejen. Och då ska man ha ett schysst bröd. Liksom.
Mm.
Självklart kan man gå och köpa på en bra ställe, köpa ett bra bröd som är bra gjort och sådär. Men det är också jävligt roligt att kunna tänka sig tanken att göra sitt eget bröd till julen.
Mm.
Sen är det ju sådär, jag också ska sticka på takan riktigt ordentligt, vilket jag gör med stolthet. Jag vägrar ju vört.
Du vägrar vört.
Vägrar vört.
Vägrar vört.
Alltså, jag tycker inte det är gott. Alltså.
That's a bold statement.
Det är min beige, det är min bechamel. Aha, okay. Jag fattar mig inte på det. Jag tycker det är, jag tycker det är äckligt alltså.
Okej. Okay. Ja, men jag är inte någon, nej, jag är ingen vörtälskare alls.
Så sött jävla bröd som är bara så här konstig krydda. Det är inte bra alltså.
Slinker ner.
Nej, men vad är det? Det är som så sirap i, vad är det?
Men sirap och sådana vörtkryddor.
Ja, men det är så här man får ofta på restauranger, så här små bruna limpor väl.
Ja, men det är ju kavring med.
Är det kavring?
Ja, men det är en annan grej. Kavring är en annan grej.
Ja, men det är också lite sirapigt och sött. Det känns ja, som man äter med efterrätt innan maten liksom.
Ja, men så när man gjorde ungefär, det är ungefär som någon jävla Skogaholmslimpa som det är lite krydder och sirap i. Det är ju sirap i Skogaholmslimpa också. Eller på ja,
alltså jag väljer alltid på julbordet. Finns det Skogaholmslimpa?
Ja.
Då hugger den.
Ja, men istället för den jävla vörten.
Ja, ja, ja.
Fy fan alltså. Jag tycker inte det är gott. Men däremot så gör jag andra bröd.
Ja, och berätta om...
Ja, men du gör med kavring. Superlätt att göra. Finns nätrecept. Vi kan ta recepten du vill här. Det finns ju knäckebröd som man kan göra själv. Aslätt att göra själv. Alltså det är verkligen så? Lätt att göra själv. Mm. Det är bara en jävla del. Kolla ut breda av. Alltså det går hur lätt som helst. Tunnbröd.
Mm.
Och sen så är det bästa är det här danska rågbrödet. Ja, det är ju min absoluta favorit. Det skulle man vilja att verkligen att fler bakade.
Ja, det är liksom det här bruna, ganska kompakta.
Ganska kompakt bröd. Ja. Man gör det som man skollar ju råg. Man behöver ta, alltså klassiskt ska vara att man ska använda helt råg och så. Det finns knappt att köpa. Man kan använda bara rågkross.
Visst har du ett rågbrödsrecept i din kokbok?
Ja, ja,
det kanske man skulle kunna lägga ut till våra följare. Så de kan se det. För det tycker jag är så jävla bra.
Ja, det är bra. Ja, det är bra. Och det funkar. Och det är, alltså, det, är så här, det är också en sån grej som man kan göra liksom en, 2 veckor innan frysa. Perfekt att frysa.
Ja.
Och även kavringen också. Och det är ju så jävla nice att kunna ställa fram sitt eget gjorda bröd på julbordet.
Mm. Ja, det är trevligt.
Det är ju nice att kunna göra det. Och också som du sa där, tänk om man gör brödet då, så gör man en extra limpa och så ger man bort det när man går bort sen.
Ja.
Så har de till sin, och så har de när de kommer hem till liksom så här dagen efter julskinkan, så har de fått en jävla...
bra jävla limpa liksom.
Det är trevligt.
Ja, verkligen. Men rågbröd, du håller på att skolla grejer och...
Man gör en förskollning, så man gör det. Det är lite så här, men det är också så där... Liksom man, till och med jag gör det, ska jag säga. Jag är ju inte någon storbakare faktiskt. Jag gillar inte att baka sådär. Men till och med jag gör det. Man har det receptet, det ska vi lägga ut. Det fixar vi. Man gör den skållningen dagen innan bara, man häller på den här man gör en förskållning liksom, för att det här råget ska liksom mogna då i den här skållningen. Och sen dag 2 då tar man bara den. Då är man ju på gång liksom.
Då gör man bröd bara.
Då gör man bara bröd liksom.
Och skållning är alltså bara att du skollar.
Ja, man skollar råget liksom. Eller krossar rågen då liksom.
Ja.
Rågkross liksom. Så det finns ju i vilken affär. Det finns ju till och med på snabbköp också.
Och skållning är att koka någonting utan hårt. Bara helvete.
Ja, eller bara slå på het jävla vattenlag liksom på liksom.
Aha, okej.
Okay. Så man skollar. Det är ju, man bara... Ja, skolla.
Det och det gör man för att extrahera ut smaker.
Ja, liksom. För att råget ska mogna liksom, och bli liksom inte bli så hårt. Det är ju svårt.
Annars får man inte ut någon smaker i brödet.
Nej, alltså, exakt. Och råget blir så här hårt. Även fast man gräddar så blir det hårt. Och det går inte upp i brödet på samma sätt. Det är ju gluten, tror jag. Alltså, det är sånt som också bör användas där. Liksom. Och sen när man har gjort det sen dag 2 så blandar man ju det här med alla de här kryddorna och har inte huvudet. Och så brukar jag ha lite rå på toppen. Så ska man ge, enligt det klassiska då, ska man ha sån, liksom sån 90-graders form till dagens rågbröd. Det behöver man inte ha.
Nej.
Man kan ha vilken jävla limpform som helst. Man kan till och med göra det bara så här. Det är lite lösbröd, så man ska helst ha en form. Men det är bara ta vilken, man kan till och med ta med fan, ta en vanlig jävla sockerkaksform. Alltså, det är också så här, det finns så mycket jävla hinder. Men man ska ta bara en vanlig jävla sockerkaks till brödform och baka det. Eller, en jävla, eller bara en ugnsfast form och hälla upp smeten i baka av. Liksom så här, det finns lite små hinder när det gäller.
Ja, men det tycker jag gäller mycket med matlagning.
Ja,
att så här, att det är mycket hinder, man ska ha rätt liksom former och rätt och så.
Ja.
Så men vad vill vi göra här? Det här är alltså, man får tänka liksom rent kemiskt liksom.
Ja.
Vad ska hända med den här grejen jag ska laga nu? Okej, om jag lägger in här, den tål värme. Okej, men då kommer det funka ju. Alltså det är inte så viktigt vad man har, utan
Nej.
Nej, men man är ju, folk, gemene man är ju rädd för bakning. För att det ska vara, det är så gadgety och liksom...
Men att göra bröd är svårt.
Och kemi, alltså jäsningsprojekt. Börja inte ens prata om surdeg liksom.
Nej, orkar
att hålla på en surdeg igång. Och
där säger jag att jag vill aldrig mer smaka en surdeg. Jag hatar det.
Jag är fan beredd på att haka på det.
Ja, jag hakar också på.
Ja.
IPA, det är sur, alltså det är lite... Och det har inget med hipster att göra.
Nej.
Det är den här smaken, så här... Så överskattat också. Jävla överskattat. Och så, egentligen, vad är det för fel på gäst?
Ja.
Alltså, vad är det för fel på gäst?
Alltså, är det något att det är lite fult med jäst? Att det är lite, ja, men det är fult för fuskigt?
Ja, men liksom. Det är väl så, det, då kan man ju lika gärna strunta använda mjöl i en redning, ja, också. Då ska man bara, ja, koka ner mjölken så att den, ja, är naturliga. Mm. Man reder med löken. Alltså, jag fattar inte det med surdeg. Jag förstår inte alls det med surdeg. Jag förstår inte alls. Nej. Vi bakar en focaccia på jobbet nu på lunchen som är helt jävla otrolig. Ja. Ja. Alltså den är så jävla god, om man får säga det själv, den här focaccia. Jag trycker tyvärr lite för mycket av den. Nej, inte nu. Och så ska vi försöka göra det med surdeg. Och jag höll på med det, vet du, till slut bara så här. Det är inte sällan jag går in och sätter ner foten och bara så här, vet, de får verkligen fria händer med vissa grejer, för på lunchen. Jag bara, ta bort den här surdegen. Annars så, liksom, du vet, ta bort den här jävla surdegen.
Annars får du gå på dagen.
Jag bara, vanlig jävla focaccia med vår gäst, liksom.
Ja, alltså, focaccia är så jävla vackert. Alltså att äta focaccia och ha, att hela ens fingrar och händer blir helt olja och glansiga.
Det är väldigt
Så. För att den är så matad med olja. Fan vad gott det är.
Ja, det
är
kan man också underbar. Julen. Ja, det är ingenting jag får focaccia till jul.
Nej, det är verkligen.
Och gå riktigt loss och äta focaccia och även ha pålägg på focaccia. En redan späckad focaccia. Det kan vara oliver och allting. Ja. Men sen har du på stora skivor ost och smör.
Alltså jävla bra.
Men det är för mycket.
Nej, det är inte för mycket.
Men kanske, kanske kan vara gott med tunt skivad julskinka på.
Ja, det är fint. För det är inte alls fel.
Varför inte?
Och jag tycker också det. Det tycker jag så här med det här. Komma till det, bröd. Det behöver inte vara mörkt bröd, kavring och så här, vörter, om man ska ta den här jävla vörten och sådär, men man kan gärna äta lite vitt bröd också på jul. Så att, vi äter ju mer vitt, om man har gjort det schysst och sådär, om man gör en egen focaccia, det köper då. Det är likadant när man gör den här dopp i grytan. Jag tycker också dopp i grytan, det tycker jag också, det är också så här förstört tack vare man gjorde det på vörtbröd när man var liten. Det blir ju snor, det blir verkligen snor alltså. Och min pappa när var liten, han skulle alltid äta den här jävla, och jag försökte verkligen gilla den. Men nu när jag gör topp och gryta, då gör jag det på liksom ett vanligt jävla vitt bröd. Liksom. Och så kanske jag steker lite lätt. Brukar göra en sån här liten, brukar koka fint skivad lök i smör. Bryn smör. Vänder ner lite så här hackad julskinka, det brukar jag göra också. Toppar brödet med det. Så har man dem färdiglagda liksom. När vi äter det. Och så har man den här julskinka, om man nu har julskinkalag då. Och så bara tar man det, så bara doppar man det här brödet i julskinkalagen. Och så bara upp. Då börjar vi snacka dopp i grytan.
Liksom. Lite större bitar också, eller hur?
Så ja, att inte, exakt. Ja, och det brödet reagerar ju på ett annat sätt än vad vörten gör. Det blir bara sönder.
Men typ, alltså, att det skulle funka bra med så här, vet, alltså från Ica, det är så här vita baguetter.
Ja, perfekt.
Den typen. De har ju som en skal också på ena sidan. Så de håller tål liksom doppet också.
Ja, ja. Och men vi tror ju så att dopp i grytan är så här något exklusivt och att vi var lite rädda för det när vi var små. Men fan, doppa bröd i buljong, det är ju hur jävla gammalt som helst. Det är ju alla liksom. Jag vill säga, fransk löksoppa till att börja med. Och sen, jag menar, snackade vi någon gång om att vi skulle testa att göra något på Sandhäxan när ni doppa i buljong. Ni gjorde väl det? Alltså,
jo, vi funderade på att göra en löksoppa sandwich.
Ja, alltså. Man bara gosar ner i buljong.
Fan, vad fint. Det har gått med typ gruyère och liksom, just, kan lök.
Ja, fast man gör en liksom, lite, någon sorts omvänd ordning. Att löken bara kommer som en soppa vid sidan och så kommer den här grillade mackan. Liksom. Jag vet inte, någonting sånt.
Ja, men tal om Italien, ska vi glida in på, är vi klara med brödet?
Vi är klara med brödet, tycker jag.
Vi med brödet.
Och bara en kort innan vi går vidare. Nu är vi klara med julbordet, bara en grej med dopp. Jag fick skit i podden för några veckor sedan för att jag älskar att doppa mackan som jag äter till frukost i min yoghurt. Att det var sinnessjukt. Och det kan man kanske, det är väl inte jättegott kanske, tycker låter gott, men det är gott.
Doppa i choklad är en sak, doppa i liksom buljong är en sak, men doppa i yoghurt.
Men det kan ju vara gott. Skitsamma. Det är som doppa en sås, tycker jag. Skitsamma. Men, och då vill jag det är som att doppa i sås.
Nej.
Det är som att doppa i tallriken.
Yoghurt är ingen sås. Har du smak på din yoghurt? Är det någon jävla hallonyoghurt eller vad det är? Eftersom du är ett barn.
Jag kan säga att det har hänt mig också.
Men du doppar mackan i hallonyoghurt.
Jag gör ju inte, men det har hänt. Berätta ju
då fick jag skälla min tjej och det, givetvis. Och sen så såg jag att hon igår, det här hävde hon då att alla gör, att hon åt den jävla lint vidrig chokladen, den dyra jävla chokladen som man kan piss. Jag köper god vanlig marmor.
Alltså 70% som är nyttig.
Att hon doppar det i te när hon dricker te. Gör alla det?
Nej!
Yes!
Nej, men nej!
Hon doppar det i te.
Men Maja har ingen rätt att säga någonting om folk som är äckliga eftersom hon äter buljongtärningar.
Va? Men när hon inte är gravid? Jag tror,
nej, det är ingen gravid.
Men ingen gravid grej.
Nej.
Äter buljongtärning.
Ja, hon står och lagar mat, då vecklar hon upp de här. Det är Niklas har smygfilmat här. Då står hon och så vecklar hon upp och sen innan hon ska i grytan så gnagar hon som en liten gnagare. Och sen på köttbuljongen och sen slänger
de
det.
För de har inte rätt säga någonting.
Jag måste fråga dig så här, ja, men det där det stämmer ju inte mig. Du måste förstå att det är ingen som doppar choklad, det är te, det är inte en grej.
Nej, det är verkligen
det smälter, alltså så här, det är som att du har frågat liksom, det är så här, det var dålig jämförelse, så alltså, tar du in snö också? Du vet, du stoppade där, så jag vann ju inte.
Nej, du vann inte det.
Det låter verkligen som att du inte vann.
Och sen så bara, men vi kan kolla med Petter, min brorsa. Jag bara, men ni är ju uppvuxna på samma skit. Så han bara, jag köper en doppad choklad i te.
I te liksom?
Va? Alltså, det fastnar väl ingenting på chokladen ändå? Alltså, varför doppar man den i?
Däremot finns det en annan sak att doppa. Det är ju om man äter glass, typ en 88-ande nogger, doppar i kaffet.
Har du?
Ja, men det
är choklad, kaffe. Ja.
Där förstår man
fasta
ändå
lite kaffe på
den här rätten. Ja,
jo, men där det förstår man ju släktskapet. Och liksom, men
så kombucha-te och liksom lint. Liksom,
och dessutom kombucha-te också.
Nej, det tror jag inte.
Men nej, men det förstår jag. Ja. Gör du det liksom oftare, eller?
Ja, hela tiden.
Ja, men fy fan. Är det,
det måste bli, om det är varmt te, det måste choklad smälta ju. Fast ja, så här tjock choklad kanske inte.
Det var det jag försökte göra jämförelse med snö som full plats. För det är så här, saker smälter, det är varmt.
Ja. Men, konstigt.
Men bra, då är ni med i alla fall. Ja. Det är liksom ingen
verkligen
grej.
Och jag tror att alla som lyssnar också är med.
Ja.
Petter och Maja är ensamma i det här.
Ja.
I den här
jävla
dystopi.
Alfredsson och familjen.
Ja, nej, det är
sitter och doppar choklad.
Ja, det är fan en dystopi.
Ja.
Jo, och då som vi sa i början här, när man ska förbereda för julen så att alltså inte få hamna i panik dagen innan julafton, så är det ju så här, hur lägger man upp matlagandet då?
Ja, och då tycker jag att man ska göra så här.
Idag är det 8 september, 8 december kan man säga.
Ja,
det är det.
Ja, idag är det 8 december och då kan man nästan börja tänka på det igen, så här, vad ska vi ha på julen till att börja med? Vad ska vi ha? Det är faktiskt inte för tidigt, det är mysigt att göra det. Kan man göra på söndagen när det är advent och sådär någonting då. Det är det första man ska göra. Tänka lite snabbt vad man ska göra, börja skriva lite listor, vad ska vi köpa in, vad ska vi handla? Och sen kan man göra det ett schema. 4 dagar innan jul så gör vi det. 3 dagar, det gör jag, vi gör så. Och jag måste göra sådana listor. Det är liksom, och det är liksom, man kan känna ett litet hinder till det, men gör det. Så har ni lite ett schema vad man gör då. Och så gör man det de dagarna.
Liksom, och det är ju utgår från då, så här, exakt, hur länge håller sig det här?
Exakt. Ja, gör det bara. Och baka bröd kan man frysa, det kan man göra flera veckor innan. Sillen kan man lägga in minst en vecka innan. Minst en vecka innan.
Godis och knäck och sånt
allt
kan man göra.
Allt, bara göra långt innan. Kan man
vad är det du väntar med till dagen innan?
Till sist. Ja, men det är ju så här, julskinka vill jag grillera. Men så här, koka ägg och sånt är ju inte gott att göra för tidigt. Det kan man göra. Det kan man till och med göra dagen innan. Det kan man göra dagen innan. Koka ägg och skala dem. Man lägger dem i skål, plasta. Har man gjort det? Slipper man hålla på och stå 5 minuter? Mina svärföräldrar står ju... De står när vi kommer.
Ja.
Ska lägga det? Alltså, det kan man göra. Kunde ha gjort igår.
Ja.
Och minst när du gör på morgonen då kanske. Och sen skala av det. Ja. Och så är det gjort. Försök att förbereda. Gör det för du slipper. Det gäller ju alla middagar. Och sen så att man gör det tillsammans. Att inte bara en ska göra det här. Det är ju så här, det är ju klassiken. Det är ju alltid en som får ta allting liksom.
Och köttbullarna kan man ju också...
Ja, det är bara att göra och frysa.
Bara göra och frysa, precis.
Ja, kan man göra nu. Det är bara att göra nu 8 här liksom. Det är mitt tips.
Så att planera verkligen inför julen.
Ja, det tycker jag ska göra. Slipp ångesten som vi hade på våra mammor och oss på.
Verkligen.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka Boka tid på synoptik.se.
Nej, men sen hade jag ju en grej, och det, jag messade dig om det igår, Stefan, men jag tänkte bara läsa här. Vad tycker vi om det här? I min feed så dyker det ju nästan bara upp matgrejer på Instagram. Ja. Liksom. När jag är på utforska och bara tog scrollar.
Ja, men det är
så det är bara mat och så folk, så här, alla olika trender med så här, de här snabba klippen och liksom goda rätter och äckliga rätter. Och ibland blir man skitsugen och ibland blir man så här äcklad. Typ så här. Ofta hamnar man på så här amerikanska barbecue när det bara är för mycket. Liksom.
Greasy,
folk står och klämmer med svarta plasthandskar på en brisket.
Jävligt,
och det är så här, alltså, visst, det är gott ibland, men liksom, det blir too much liksom, såklart, som allt amerikanerna tar sig för. Liksom. Men sen så hamnar man på de här fina liksom, restaurangerna och hej och hå. Och, men så dök jag upp på Noma. Det finns en sida som heter Noma Project. Så Noma är väl en dansk
krog som är som har blivit utsedd till världens bästa krog, fick ju 3 stjärnor nu, är enormt också avantgarde, alltså de är ju väldigt liksom experimentella, det är framkant.
Det är längre än Francen, det är värre
längre liksom,
det är liksom kemi.
Men längre än allt.
Det är både kemi och längre fram, vad sa du?
Alltså längre fram än alla så att säga.
Och de är också längre fram i tanken och alltså det är väldigt mycket filosofiskt i princip nästan.
Och du har ätit där, va?
Ja, jag äter inte på det nya stället dock, det är på det gamla stället som hade.
Men var det då du var lite missnöjd? Nej.
Nej,
nej, det var geranium när du fick någon ren hjärta.
Nej, det var på Maema var det.
Jag tycker inte att jag tyckte om här.
Nej.
Det är din favorit som är kökschefer.
Vem då?
Han som du alltid skämtar om. Espen
Bångstad.
Du kallar
Kasper Bångstad.
Du jobbar med honom.
Ja.
Men det här, för då läste jag i alla fall bara, vanligtvis så ser man ju saker som så här, fan vad gott. Men här då på Noma Project så filmar de liksom någon sorts labbglastub. Med någon grön sörja och små vita spermier ser det ut som flyter omkring. Vi kan kanske posta det här på Instagram.
Ja, det ska vi göra.
Men så står det så här: after this cold pressed celery juice was transformed to vinegar, Noma recipe guide. Det kan man få, celery juice vinägen kan man få recept på. We added a ratio of plankton to the vinegar, then ran several 20-second pulses in our ultrasonic extraction unit. Så de skickade in små pulser, elektriska pulser till plankton i sellerivinäger. Och de här, det ska vara då olika energier som gör att mera smaker tillsätts i vinägen genom planktonen. Och då kände jag bara att det här är på något sätt, det är motsatsen till det du lagar.
Ja.
Det är din, det, om man har matlagning på en skala så är det här ena änden.
Ja.
Och du är andra änden.
Ja, ja, absolut. Ja.
Och man vet ju så jävla stenhårt vad man väljer.
Jag vet, men jag vet
varför vi älskar dig, för att du skulle aldrig stoppa i fucking plankton.
Nej.
I en labb. I ett labb.
Men det gör ju matvärlden rika att båda finns och samma existerar.
Ja, men det kanske gör det, men jag blir provocerad. Jag blir så här, fan, stek något i smör och lev.
Ja, alltså jag tycker
stå
också
inte i rockar och labba.
Du har rätt i det, såklart.
Nej, alltså det blir så här, jag håller med om det, och det blir så här, som du säger Niklas, det tar ju saker framåt säkert, men det blir så jävla svårt. Liksom. Varför måste det vara så jävla svårt? Och mycket ögonrynka. Och så, det blir så här, jag tycker också det blir problematiskt. Det blir så jävla, det ska vara så speciellt allting. Och det är en så...
Det är det som är problemet ju. Att det ska vara så...
Det är
så själva tycker att de är så great. Alltså när de står där och kollar in i cylindern. Att så här, det här, nu är vi i framkant. Nu är det vi som skapar framtiden i matdagen. De har ju det.
Ja, exakt. Liksom. Ja, men det är ju som det här, nu är det här plankton då, men det är ju mycket så här, de är ju också mycket det här med den här gröna maten och sådana saker. Det är ju en sak som, det är ju också en sån sak som jag tycker är så här typiskt med det, som jag så här, kanske får halva världen över mig nu, men jag säger vad jag tycker här, liksom att det här med grön mat, vi ska äta mer grönt och sådär. All den matlagningen, det är ju så, när man äter på restaurang och allt den framförs, det är så duktigt och det är så beskäftigt och det är så svårt och inte så gott och moffigt liksom.
Nej.
Det blir ju så med den här också grejen. Och det, då, i det fallet då, tycker inte jag att det främjar även fast de ligger i framkant. För då tycker jag att man drar... alla de människor då som är som vi då, som äter mycket kött och gillar det och sådär, har ju ett lite längre steg till att gå och käka grönt och gå till en grön restaurang.
Exakt.
Vet ni någon grön restaurang som ni skulle gå på som är en grön, alltså bara grönsaksmat som ni skulle kunna tänka på och bara säga, det finns ju inte en sån restaurang. Så en moffig, god, avslappnad med lite humor.
Framförallt avslappnad och humor saknas ju. Man känner sig aldrig riktigt välkommen när man får in tallriken på sådana ställen. Det liksom är den mat man får. Man känner sig liksom, och de som, det är så här, det är ganska skitande stämning alltid på
alltid,
ställen. Och framförallt maten, tycker jag.
Ja.
Man känner så här, ni är så nöjda med att ni serverar den här maten så att ni kanske inte lagt mer så mycket kärlek i den.
Nej.
Utan det ska bara vara fräscht, nyttigt och närproducerat.
Ja, ja, ja.
Men kärleken till varför vi håller på med mat, den finns inte här.
Nej. Nej. Jag har ju varit nära att skriva på ett avtal nu faktiskt på en restaurang. Alltså vi ska starta en sån restaurang som bara serverar grönt.
Mm.
Jag är inne på att göra det. Kul, jag vill också att jag symboliserar mycket med, jag är inte symboliserar med kött, det finns det här, men däremot skulle jag vilja att goffet och gott-världen eller så här, jag skulle vilja att den grönsaksvärlden kom in i goffet och gott-världen. Mm. Den är inte inne i goffet och gott-världen.
Där snackar vi framkant på riktigt.
Nej, men det tycker jag är riktigt. Då är det svamp framkant på ett annat sätt, precis som du säger, Erik. Då är får den komma ut på den kanten istället.
Mm.
Även fast jag då inte gör plankton då, eller nu är inte det grönt då, så tycker jag, tror jag att jag kan tillföra mer i alla fall, eller ställa mig en vit rock och göra allting så jävla svårt.
Jag vill säga att de här plankton också var utsatta för elektriska pulser. Det är viktigt också.
Ja. Men, och sen en sak till som jag problem med när det är med det här med grönt och så, nu kommer vi in på grönt här, men det är att det blir så jävla beskäftigt.
Mm.
Att det blir så jävla duktigt. Måste det vara så jävla duktigt?
Alltså, man,
måste det vara det, Erik?
Och varför så här i Stockholm? Varför kan man inte få äta på en vegetarisk restaurang och prata svenska? Varför måste man prata engelska på en vegetarisk restaurang i stan?
Jaha, alltid så. Äter du ofta på vegetariska restauranger?
Jag är 25 gånger kanske.
Ja, okay.
Och alla de här, det är alltid någon jävla liksom australiensisk dude med en jävla näsring och liksom kort lugg som står där. Sorry, I don't speak well.
Hur fan är för folk över oss här? Alltså.
Oh,
ja, men jag är faktiskt sugen på att göra det. Jag har tagit in med det, men det är inte, kommer inte släppa. Jag är sugen på att göra en sån
en sån
restaurang.
Ja. Men, jo, men alltså, göra en vegetarisk mat. Restaurang utan labbrock och plankton.
Ja, och där det liksom är humor, där det är avslappnat, där vi inte tycker att vi sätter oss på så jävla höga hästar. Utan Nej. Vi bara, och gör god goffig mat. Den måste in i den världen.
Mm.
Punkt, slut alltså. Nu vart det plankton kommer över till grönt. Men jag tycker det där är lite duktigt, som du visar där.
Absolut.
Håller jag verkligen med.
Stöpar in ett plankton.
Jag slogs över klipp igår på tal om att man liksom bara får upp mat i sin feed. Så var det en sån här TikTok-video typ med någon som hade åt tacos. Ja. Alltså Svenne tacos.
Ja.
Och visa ett nytt sätt att liksom vika ihop den här.
Aha.
Sven tacosen. Och det tycker jag, då blir jag lycklig. Ja, när man ser sånt, fan det fastnar man för.
Ja, man
och sen så åt vi tacos igår. Mm. Och jag testade det här. Och det funkar skitbra. Det var toppen.
Det? Hur var det då?
Nej, men då är det så här.
Tortillabrödet då eller?
Tortillabrödet lägger man som vanligt.
Ja.
I botten tar man liksom en salsa. Ja. Och sen tar man, bara målar på. Ja, men köttfärs. Och sen så var det tortillachips. Och sen så körde jag tomat. Och sen körde jag avokado, vad heter det?
Guacamole.
Guacamole.
Ja.
Och sen ost på.
Mm.
Och sen så tog jag ett annat tortillabröd.
Mm-hmm.
Jag tog inte. Jag kollade på videon. Och skar ut liksom en fjärdedel så stort. Tvärtom. Utan man ska bort en fjärdedel av det brödet så att säga. Så man fick en mindre ring
liksom.
Tortillabrödet.
Mm.
La man det på. Och sen så vek man in då kanterna på det undre brödet. Över. Så. Och sen hårt press steka. I torr panna. På liksom medelvärme. Och sen flippar den. Puff, samma sak. Och sen skär jag upp den på mitten. Då får du som en perfekt liksom rostad tortillabröds mjuk. Ja, det gillar han inte.
Lite mycket jobb för dig, Erik. Ja,
lite mycket jobb, alltså.
Men jag håller med, jag är sugen.
Det är inte mycket jobb.
Ja, jag är sugen på den.
Varför vill du värma upp?
Men vadå, det är väl jättegott att få smält.
Käkar du sen då? Var det bra att trycka sen?
Alltså förstå, lätt att äta också. Jag hatar det som jag hatar med tacos.
Man rinner och...
Jag hatar när jag blir kladdig med fingrarna. Det är stor fobi jag har.
Kommer du göra det, Erik, eller?
Nej, kommer jag absolut inte göra. Nej, men jag tacos äter jag ju bara när alla barn äter också. Och stå och hålla på och fippla och skära ut. Och, nej, grejerna ska bara in då. Men vet du, om vi ändå är i någon sorts revolutionerande tacolandskap. Så senast jag hade tacomiddag, då hittade jag tortilla cones.
Nej, men usch.
Ah, cones.
Alltså som strutar.
Ja. Skämtar du med mig?
Nej, men alltså för mina barn sitter också så här och viker tortilla så de går sönder och det rinner och de tappar ut halva mängden köttfärs
för så att stoppa ner som en glasstrut.
De viker så dåligt liksom. Men det är som en glasstrut tortilla och så blandar du fyllningen på tallriken så här, för det är också problematiskt ju ibland när man lägger ner köttfärsen och sen så liksom blir det olika lager. Man blandar allting på tallriken först och sen skopar du i den här i struten.
Ja.
Och skitbra.
Aha.
Ingen kladd, ungarna tappar inte ut allt på tallriken.
Det känns som att de här cones är ganska tjockt bröd på.
Lite, alltså det är ju, brödet är ju verkligen så här Santa Maria piss liksom, som har legat vackat i ett halvår.
Men känslan är att du också suger på att vika upp en tortillabröd. Du är en sån riktig idiot som
jag överlastar allt.
Vet vad du är? Du tar för mycket.
Rinner med armbågarna.
Och så tar du bara två sidor. Och sen så tar du den så. Och sen så håller du den så. Och så äter du den liksom så här som en korv. Liksom.
Nej, jag gör det här. Jag viker upp botten och sen viker jag in gör två sidor.
Och trodde man inte om dig?
Nej.
Snälla. Fan, jag är inte helt jävla... Jag är inte helt dum. Jag är ganska dum i huvudet. Jag är inte...
Det är exakt som när du skiter i. Bara, nu ska vi bara in i mat. Du ska bara in i ansiktet. Spelar för roll? Ska vi fan bara in i ansiktet?
Nej, men liksom, det är vissa rätter. Vissa rätter förtjänar inte så mycket omsorg. Tacos gör inte det.
Jag tycker taco är gott. Sådär.
Ja, men det är jättegott.
Fan, trycka det lite vin. Eller
nej, men gör min TikTok istället.
Ja, obehagligt att du har du TikTok?
Nej, men TikTok dyker upp. Det som är bra med att inte ha TikTok, det som är bra på TikTok
dyker upp på Instagram.
Blir så pass viral så dyker upp på Instagram.
Just det.
Okay. Så bara slipper skit.
En trend är ju de här, som du sa, de här snabba, de gör snabbt. Det finns en som gör jävligt bra som heter Sam Eats. Har ni sett den?
Han är ju jävligt,
jävla bra alltså.
Som klipper i toner.
I takt, så här. Så jävla bra gjort han gör det.
Rätt. Det ser jävligt enkelt ut, det går jävligt snabbt. Men det är, jag kan tycka att det är rätt satisfying att kolla på.
Det finns en svensk kille som inte kommer ihåg vad han heter just nu, men han har 1,8 miljoner följare på TikTok och gör såna och en sån ung kille som är jätteduktig.
Okej.
Det är stort. Den typen av liksom, satisfying är en stor grej liksom. Dina ungars liksom, liv går väl ut på att liksom, kolla på satisfying saker.
Men du har varit på någon sorts underbar matresa, eller?
Exakt, jag var i Italien snabbt. På tal om då, så käkar vi en sån där. Men alltså, käkar vi bechamelsås där på den restaurangen. Vi var på Osteria Francescana och käkade.
Och det är han...
Massimo Bottura, som var restaurangen.
Ja. Och han har ju en Chef's Table Special.
Chef's Table Special, precis.
En av världens mest kända restauranger, kan man säga.
Precis. Det var inte så bra på den restaurangen. Det var inte så bra på själva restaurangen. Jag åt ju två kvällar. Så jag åt ju ena kvällen åt jag på hans restaurang. Och andra kvällen så åt jag på hans, han har en villa eller liksom ett casa eller ett hotell utanför, litet hotell utanför Modena då, där hans restaurang ligger. Men grejen var att han hade ju då gjort på den här restaurangen som han var på, eller på sin Osteria Francescana, där hade han liksom strykit alla sina klassiker. De var han tagit bort. Och hade då någonting som han hette, With a little help from my friends, heter då, det konceptet han körde nu då. Men, och då hade han tagit då liksom rätter från sina liksom stjärnkompisar, eller behöver inte vara stjärna kanske, men italienska kompisar då, polare som han har, kollegor som han har, som, och deras signaturrätter, så han har gjort takes på dem då liksom, på hela menyn. Hela menyn bestod av sådana takes.
Aha.
Och de var inte så bra, tycker jag. Det var ingen höjdare.
Och fan, var ju... tråkigt, det är lite så här som att åka och kolla på Stones i Sydney och så kör de Bruce. inga av...
Nej, kör de Bruce bästa.
Nya dåliga låtar.
Ja, som vi sa det med. Det är så här. Och jag menar, det är precis samma sak som åka till Stones. Det är ju ingen som vet om det. Det finns ju folk som står över kö flera år för att åka ner till det. Det är ju så helt omöjligt för bord liksom. Så kommer jag att göra han där. Jag tycker det är konstigt.
Det är lite respektlöst mot gästerna på något vis. Att det liksom inte är så här, okej, som du säger. Man står i kö jättelänge och sen så blir det bara, nu har jag liksom en liten rolig grej med mina polare Luigi och Mario.
Ja, men så får han väl göra vad han vill med sin restaurang. Det är inte det. Och sen så, men jag var inte nöjd med det. Och sen så är restaurangen ju så här, man sitter i en liten fyrkant bara med turkosa väggar, så här lätt upplysta konstverk, det är så här låg klassisk musik, alltså det är allt du kan tänka dig av en fin krog, alltså du skulle få klåda liksom.
De har ju så mentala plankton i varenda.
Det kommer små stötar och man får några stötar som planktonen får, det får man när man får kontakt med servicepersonalen. De är så här, de vill inte vara vid bordet ens. Så det är så här, när de kommer så rycker man till liksom. Här kommer en våldnad liksom, du vet.
Ja. Gud, vad hemskt.
Ja, men inget bra upplevelse.
Piss dyrt då, eller?
Jag åkat ens. Men sen dagen efter då så var vi i hans den här villan och käkade. Och då checkar man in där, så får man vara där, man går ner i man har ett stort kök, man går ner och det står massa snacks där, vi var där hela eftermiddagen då liksom. Först käkar vi lunch då på ett italienskt ställe, ett klassiskt ställe. Så vi revansch på dagen två. Lunch in i Modena i 3,5 timme. Ja, du vet, det...
Fan vad bra du mådde då.
Och vad full jag var. Så. Jag vet inte, 3-4. Det var så jävla lycklig. Jag var så jävla lycklig.
Vad härligt.
Och så man ut där kassat, lite för full. Kommer ut där, de andra fick liksom ta tag i det där in. Upp på rummet, tog en 10 minuter. Jag satte högsta volym på att vakna upp. Ganska pigg faktiskt. Gick ner igen, fortsatte dricka vin hela eftermiddag. Och så var det middag på kvällen. Och då kör han sin middag. Och då kom alla klassikerna.
Då var han där då, in person?
Nej, han var inte det. Han brukar vara det. Men han var inte det nu. Han var
då var det så här perfekt lagom bakfull också. För att man hungrig.
Helt jävla makulöst. Och då fick vi faktiskt den här lasagnen. Som han kör. Han har ju en som heter The Best Part of a Lasagna, har han ju.
Jaha, vad är det då?
Ja, men det är ju då, i Italien är det då tydligen då, jag har ingen jävla aning. Då är det, alla barn i Italien vill ha, äter de heter lasagna, så vill de ha de här knapriga kanterna, slåss ju de om tydligen då.
Alltså längst ut i formen liksom.
Exakt. Mm-hmm. Och då har han gjort någon variant på det. Lite cheesy. Jag gör ju också varianter av rätter. Mm. Jag kan tycka att den är... Men den var god så in i helvete. Mm. Då har han gjort då en liten ragu, den här ragun de gör det, som är den här som är köttfärssåsen då. Ja. Sjukt god han gjort det. Mm. Visserligen åt vi en lika god på lunchen. Men var, han, sånt, så han har gjort en bechamel som han liksom har slagit på den då. Mm. Som var bara... Och sen så hade han gjort då ett flan som var så här italienska flagga färger lite jävligt cheesy.
Men det är ett Italien.
Ja, det var, och den var jävligt god.
Alltså ett flan, ett pastaflan eller
ja, ett bröd alltså, som var så skulle så det smakade liksom som det gjorde det faktiskt. Det smakade så här lite så här bränt och påminner lite om ett sån lasagne
hörnet.
Ja, som hörnet. Så okay. Det, alltså det storyn höll liksom.
Ja, ja det är fan, för det där är ju svårt. Det alltså just de där ta hem de där storiesarna så att säga när man ger sig på de där storiesarna i matlagningen. Ja. Det är ju svårt alltså.
Ja, alltså dag två satan revansch alltså.
Var det, så, det är väl också tryffelsäsong?
En del tryffel. Inte jättemycket tryffel. Nej. Och så käkar vi någon parmesanrätt som han också med signatur. Så här, six parts av parmesan då. Så vet inte vad han har ju namn på alla rätter. Jag tycker det är ganska coolt faktiskt. Den var också jättebra. Han gjorde den här Uppsala Rotter Lemon Tart. Den är en krossad lemon tart som de har ju. Den är också med i den här Netflix-serien.
Ja, just det. Jo.
Det som var det bästa av allt. Ändå, vet du vad det var? Sista här nu. Det är ju så här, vi käkade hela middagen. Det var ju 12 rätter. Ja. Käkade en, det är 2 desserter. Och sen sista rätten var en hemlighet. Det fick inte veta. För alla rätten stod på menyn. Den andra stod det bara secret så här, på sista rätten då. Mm-hmm. Tänkte, vad fan är det? Kommer det in någon ost nu? Någonting så här. Då, när man sitter där och alla är ju så jävla. Och där sitter på den kvällen, då var det tvärtom. Då var det också så här, community table, inga dukar, hög stämning, 30 pers. Så jävla stämning, öppet kök. Man fick gå fram till kockarna om man ville och snacka med dem och sådär.
Så jävla bra. Mysigt.
Och då sista kvällen då, alla sitter där och dricker vin. Alla har vin kvar också, som man alltid har. Vad vill man ha då? Kommer in ravioli.
Inte dessert.
Inte dessert. Den sista rätten, då var det salträtt igen. Kommer in en sån jävla god, eller tortellini var det, tortellini. I så här ost, så någon rätt som han också en signatur som han gör.
Exakt, det var klart.
Folk satt och jubla.
Ja. Men tänk dig då, man druckit så här, 8 glas vin. Man är liksom packad i hög stämning. Ja. Du vill inte sitta och så här, man liksom börjar bli lite, ja, man är lite bakfull nästan.
Ja, det är som vickning igen liksom.
Jävla trevligt, skita desserten och börja med tortellini.
Så jävla bra var det. Ja. Så briljant, jag måste snurra ett hantverket. Ja, jag håller på att diskutera nu, vi ska göra.
Den grejen, ja.
Ja, vi ska sätta upp på dessertmenyn, ska sätta upp en makaron tänker vi. Ja. Som en ost, gör som en osträtt.
Ja, men som gör som mac and cheese typ.
Lite så, fast lite
lite mindre kanske ändå.
Man får den finning så att de som vill, när de andra tar in änglamat och bunkar, då tar du in din makaron.
Det där kommer nog bli en succé.
Alltså,
det
jävla briljant alltså.
Ölen uppdrucken, mackorna, det var otroliga mackor, Stefan.
Ja. Vi fick det sa vi ja, precis.
Jag fick min första lilla julkänsla.
Ja, jag fick också det faktiskt.
Knäpper jag en julöl här? Ja. Min julöl, du ljuger. Det är för fan en...
Urköl?
Urköl.
Ja. Har de... ja, men det är väl en julöl?
Det har de absolut. De har... Nej, men jag dricker alltid urköl på jul.
Ja. Ja,
jag alltså, tycker den är perfekt. Liksom, ni har om julvis krydda.
Vad sa du? Tycker du om julöl?
Ja, det tycker jag. Jag kan ta någon sådär. Det kan jag. Jag är inte så, men jag gillar ju bäst ljuslager bara. Det gör jag absolut. Jag älskar urköl, såna färska öl som de gör. Har ni den där?
Nej, vi har ju bara vanlig urköl.
Har du druckit den som de har på Grand Central?
Så ofiltrerad.
De har ju sån färsk urköl.
Ja, den är jättegod.
Alltså den är helt otrolig alltså.
Den är supergod, men därför tycker jag urköl funkar till julbord, för att den har ju, den är ju ljuslager, men den har ju karaktär. Om man vill ha lite mer tryck i smakerna så är ju urköl perfekt julöl. Till en skinkmacka. Alltså herregud vad bra det passar.
Ja, men det är det bästa. Jag kan ta en sån julöl. Min svärfar vill gärna dricka det en gång och bjuda på det. Han tycker det är mysigt. Kan jag ta det? Men det, alltså, det är ingenting som... Jag, alltså överhuvudtaget öl, det är ljuslager för mig. Och pilsner liksom. Mm. Faktiskt, tycker jag är godast. Ja. Ja, IPA är bara totalt förbjudet. Ja. Har ni pratat om det i podden någon gång? Eller?
Ja, det är gud.
Inte än. Vi har inte riktigt gjort det. Jerka är ju en person som verkligen, verkligen brinner för alltså, att stänga ner IPA.
Det gör jag med också. Ja. Alltså, det är ett brinnande hat.
Ja, nej, men jag förstår inte heller. Nej. Jag har aldrig förstått det, kommer aldrig förstå det. Jag har jättemånga chanser.
Jag
har till och med fått, jag skrev ju en krönika en gång i en café om mitt IPA-hat, och då fick jag IPA hemskickat till mig såhär, mikrobryggerier och tänkte, men jag måste bara öppna ögonen och ge det en chans och så liksom, det har väl något. Ja. Och så öppnar jag den lite andäktigt och dricker, och det är för jävla äckligt ändå alltså. Det går inte.
Nej, jag håller med.
Det går icke.
Nej, det går inte. När det kom så var det så... Du drar i smutsen. Alltså, jag kan respektera, alltså, folk får dricka IPA så mycket de vill. Det är inte så det. Klart. Jag dricker inte. Och,
och du har inte på hantverket?
Vi har ju det,
vi måste ha det.
Vi måste ha det.
Ja.
Men det är ingenting som jag förordar, kan jag säga. Nej. Det är liksom...
Ja, hörni. Då tar vi den sista slurk av vår urkel som vi nu utnämnt i vårt julab.
Springer ut i julhetsen.
Och säger tack Stefan för att du kom hit. Återigen till den här högtid som ni brukar på den här podden.
Ja. Och, mysig tradition.
Laga mat nu. Låt inte det ta över hela julafton, utan planera, gör det bra och njut.
Njut. Shall I pray for you, ba-ra-pum-pum-pum? Hold my drum.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.